Att dö av Christopher Hitchens i översättning av Rickard Svartvik i uppläsning av mig Torsten Wahlund. Förord av Craydon Carter. Vid en middag i Los Angeles i våras kom en ung, mycket entusiastisk skådespelare vid namn Emil Hirsch fram till mig. Han visste att jag hade arbetat med Christopher Hitchens under många år. Han ville prata om Christopher med någon som kände honom. Han hade läst Hitch 22 och hade kommit en bra bit in i boken om Kissinger. Och han sa att Christoffers författarskap hade påverkat honom på ett sätt som nästan ingen annan hade gjort. Månaderna efter Christoffers bortgång hade jag många liknande möten med unga människor som kände att de bara måste få berätta hur hans skrivande hade berört dem. Det är ingen överdrift att säga att Christopher knappast hade någon like när det gäller kvicka kommentarer. Men det var något i hans uppkäftiga oräddhet, hans intellekt, som var som ett kraftverk. Och i hans sällskapliga men oförutsägbara form av anarki, som på djupet berörde 20-åringar och 30-åringar på ungefär samma sätt som Hunter S. Thompson hade gjort en generation tidigare. Den unge Mill frågade om det skulle hållas en minneshögtid. Jag sa att det skulle bli en sådan i New York, att vi hade bestämt den 20 april som ett preliminärt datum. Minneshögtiden hölls mycket riktigt den 20 april i Cooper Unions aula i Greenwich Village i New York. Mina kollegor från Vanity Fair, M.E. Bell, Christoffers redaktör sedan många år på tidskriften, och Sarah Marks arrangerade uppläsningarna. Samtliga från Christoffers författarskap. Vi ville ha ett program som skulle vara gemytligt och kärleksfullt, men inte på något sätt sentimentalt eller sötsliskigt. Och de stora namnen inom brittisk litteratur dök upp för att hylla honom och för att trösta hans änka Carol och hans tre barn. Martin Amis, Tom Stoppard, Salman Rushdie, Ian McEwan och James Fenton var där och de höll allesammans tal. Redaktörer som Anna Wintour, David Remnick, Jim Kelly och Rick Stengel kom, likaså Christoffers bror, Peter, Andrew Sullivan, Christopher Buckley, Andrew Leslie Cockburn och deras dotter, den lysande skådespelaren Olivia Wilde, och Andrews bror, Patrick. Bush-administrationen representerades av tidigare vice försvarsminister Paul Wolfowitz, en kvarleva från den undliga sväng högerut som Christopher tog i upptakten till Irakkriget. Hollywood representerades av Sean Penn och till min glädje av unge herr Hirsch. Efter minneshögtiden drog sig deltagarna tillbaka till Waverly Inn i närheten och drack och rökte i solskenet och pratade minnen. Trots att dagen badade i sorg var det något magiskt över eftermiddagen allt eftersom den övergick i kväll och vidare till midnatt, då det fortfarande fanns ett dussintal sörjande kvar. För dem som var där var Christoffers minneshögtid, som vi brukade säga på 1960-talet, en happening och en dag som inte kommer att glömma i första taget. För faktum är att Christoffer var en enastående personlighet, ett kvickhuvud, en charmör, en bråkmakare, en kär och tillgiven vän. Han var en man med omättlig aptit på cigaretter, på whisky, på sällskap, på bra texter och framförallt på samtal. Att han hade en litterär produktion som motsvarade omfattningen av hans aptit var ett mirakel. Det skulle vara svårt att hitta en författare som kunde matcha hans avflöde av utsökt formulerade krönikor, essäer, artiklar och böcker som han producerade under de senaste 4 decennierna. Han skrev ofta, hela tiden faktiskt, och ända fram till slutet. Och Christopher skrev snabbt, ofta utan hjälp av utkast eller ens rättelser. Kanske visste han i bakhuvudet att hans tid på scenen skulle sluta i andra akten, och han skyndade för att få med allt, och för att få ut allt. Jag minns en lunch 1991, då jag var chefredaktör för New York Observer, och han och Emé och jag träffades för en bit mat på en restaurang på Madison Avenue.